Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98. Kära lyssnare, välkomna till avsnitt 134.
Ja, välkomna.
Ja.
När man det lät då... som jag var aktuellt nästan nu.
Ja. Eller något sånt. Du sitter lite som att du är aktuellt också. Ja, precis. På mitt jobb är en liten poddstudio. Det är en poddstudio, vilket ju är lyxigt för oss.
Ja, det är på riktigt nu. Ja. Äntligen.
När man gör en podd tänker man att man ska vara varierad, vill jag tipsa lyssnarna om. Så nu har du och jag suttit här och försökt att komma på något lättsamt att säga. Och det gör vi inte.
Nej.
Vi kan lika gärna bara gå rakt in i det hela.
Ja, vi är inte en lättsam podd. Vi är en tung sit.
Vi är en lättsam podd, jag har insett det. Vi är det, men det är allvarliga ämnen.
Ja. Vad ska vi prata om idag då?
Vi ska prata om det här med att ibland kan man ju faktiskt störa sig på hur ens partner är med andra. Mm. Man kan till och med skämmas för sin partner. Mm. Hur ska man hantera det? Sen har du och jag då haft ett gräl som är liksom spot on våra svagheter, och det vill du dra upp nu.
Det är
sen ska vi prata om ekonomi. Mm. Om fall när man faktiskt sitter helt fast och inte kan lämna fast man vill. Vi har en lyssnare som undrar om vi möjligen kanske skönmålar vårt beslut att separera för att liksom göra det behändigare för oss. Sen har vi också ett svärmorsproblem, big time.
Mm. Först skulle jag vilja ställa en fråga till dig som jag tänkte på idag. Jag har en kollega som sitter mitt emot mig på jobbet som frågar så där på ett väldigt rart sätt, lite skojsamt, så här, vad har du gjort när jag har varit ute? Eller så här, vad ska du göra nu när jag ska iväg på någonting? Så här?
Under arbetstid?
Ja, under arbetstid. Så här, väldigt nyfiken. Så här. Men då tänkte jag så här, Det kan man ju uppfatta som lite jobbigt också att någon lägger sig i. Och i en relation så kan ju det ha med svartsjuka att göra.
Absolut.
Också. Och sen så gränsar det till att bry sig om.
Ja.
Hur upplever du det när jag frågar dig så där, vad har du gjort? Vad gjorde du igår, eller vad var du på lunchen eller så där?
Ja, alltså det är fingertoppigt. Det är fingertoppigt. Jag skulle säga att det vanligaste som jag stör mig på det är att du frågar för lite. Att jag alltid är den som frågar hur har dagen varit, och sen så kommer du på att du ska fråga mig.
Okej. Du vill att jag ska fråga, jag frågar för lite helt enkelt.
Ja, det är lite så här, det är lite klassiskt könsrolligt liksom, att män frågar lite för lite, så det är därför jag är känslig för det, tror jag. Men en gång så hade vi ett bråk om det faktiskt, eller liksom jag fick lov att ta upp det som ett problem, för jag tyckte att du var väldigt lite. Men tillbaka till din fråga då. Vad var den? Jo, jag upplever det. Ja, just det.
Du upplever inte alls eftersom det inte händer.
Nej, just det. Nej, men det är väl lite så.
Nej, men om man vänder på det, om man säger så här istället då. Att om du till exempel säger, ja men jag ska, på fredag kan inte jag ses.
Nej, just det.
Vad ska du göra då? Mm.
Då är det lite störigt om du frågar. Ja. Just för att det är upplagt för att det skulle kunna vara en man inblandad.
Ja,
om
jag eller säger, flera.
Ja, eller flera. Ja, ett helt gäng. Jo, och då kände jag av det. Men det, kanske, alltså det är ju en helt naturlig fråga. För hade det varit en torsdag så hade det inte blivit liksom lika jobbigt på något sätt.
Men det kunde vara en torsdag också.
Nej, men jag tänker så här, jag reagerar på det. Men jag förstår ju att problemet är mitt. Du måste ju få fråga.
Ja, eller hur?
Men jag tycker ju väldigt illa om känslan att bli kontrollerad. Ja. Och egentligen så tror jag inte att du försöker kontrollera mig. Men om du skulle fråga vem åt du lunch med då och sådär, lite för ofta, då skulle jag inte gilla det. Samtidigt så är ju det att du kanske är intresserad av det.
Ja, precis. Och för det är det som, när går du över gränsen, undrar man. För det är också, jag var ute på lunch eller jag käkade lunch med, ja men vem var det? Alltså, vill man ju veta.
Men jag brukar ju fråga när jag vill veta.
ja, men och var går gränsen? När börjar det bli svartsjukt? Eller,
nej, jag tror inte att det finns en sån gräns i antalet frågor när det börjar bli svartsjukt. Utan frågan är det svartsjukt? Och jag tror att det är ju när man själv börjar känna att det här är lite för påträngande. Det känns lite kontrolligt. Då får ju jag säga det. Sen vet jag inte om det är svartsjukt för det. Men jag får väl säga hur jag upplever
det. Nej, jag tycker att det är svårt. Jag vill inte uppleva som svartsjuk. Jag kan vara nyfiken och intresserad utan att det handlar om svartsjuk. Men jag kan också dra mig för att fråga för att inte du ska just...
Jag uppskattar det.
Ja, men jo, fast det blir, baksidan av det är ju kanske att jag frågar för lite då också.
Nej, jag tycker inte att det handlar om det. För om du frågar hur har din dag varit...
Absolut. Det är en annan sak. Men liksom, vad har du gjort idag?
Ja, men om jag har gjort spännande saker, om du bara lyfter på locket och frågar hur har dagen varit, så kommer jag att berätta det som är spännande. Ja. Okay. Utom när det gäller fredagkvällarna då.
Ja,
när jag ska...
Och utom när du har varit ute på lunch med Jan Håkan eller någon.
Ja, precis.
Mm. Du, en fråga till. Ja. Om jag får lov.
Ja, du får lov.
Så här.
Ja, säg det bara.
det är inte alls det att jag tycker det är jobbigt. Jo, men så här, jag tänker på du, jag är ju rar mot dig.
Ja,
du tycker ju om hur jag är mot dig.
Men
du vet ju liksom hur jag så här, ja, men jag är på ett visst sätt mot dig. Mm. När du betraktar mig hur jag är mot andra, liksom, mot min omgivning, tycker du att jag är annorlunda då? Liksom, hur ser du mig i förhållande till andra människor? Man är på middag eller när vi träffar folk ute, eller du ser mig på jobbet ibland också.
Jag tycker att du är ganska lika var du än är.
Ja, det är ju en komplimang.
Alltså, ja, det beror på hur du är.
Jo, men
jag tycker att du är trevlig. Jag tycker att du är ganska lika.
Ja. Och hur tycker du att jag är då?
Nej, men ganska soft, och du är ganska jämn i humöret. Ofta liksom positiv. Alltså inte tjosan, men du är inte ofta näggig, tycker jag.
Fjäskig?
Det var en aspekt. Nej, inte fjäskig. Det tycker jag absolut inte.
Okay.
Du är liksom... Du har hittat en nisch, ett spår i livet där du är... Det är behagligt ofta. Du åker på ett tåg som rör sig i behagligt, i behagligt land. Jag vet inte riktigt hur du gör det faktiskt. Men,
du åker på ett tåg i behagligt land. Ja.
Ja. Känns det främmande?
Nej, det är ju jättesvårt att se egentligen hur man är mot andra människor. Men jag tycker verkligen att det är en komplimang att jag är ganska likadan. För det vill jag ju vara. Jag vill ju vara en och samma person hela tiden. Det tycker jag är svårt. Det tycker jag alltid har varit svårt att man... Ja, och jag kan se andra människor som är olika liksom i olika situationer.
Jag är ju olika i olika situationer.
Kanske lite, men inte så mycket ändå.
Jo. Alltså, när jag är med andra människor som på jobbet.
Ja.
Jag har så stark energi, så att säga. Och jag är glad och jag blir glad av dem. Ja. Och jag kan säga att jag orkar hur mycket som helst. Men du ser ju en annan sida av mig.
Där
orkar den som ligger platt. Jag vill ju gärna ligga platt. Och det tar ut varandra.
Absolut. Jo, det,
och när
absolut.
Jag kommer hem så kan jag, eller om någon säger vad ska vi äta? Alltså, bestäm vad som helst. Jag vill inte bestämma någonting mer.
Nej, och då har du bestämt hela dagen.
Ja, eller någonting har varit på i huvudet liksom.
Ja, nej, men det kan jag skriva under på. Mm. Att det är på det
och
sättet.
Att jag är,
men,
lite surmulen
absolut,
ibland. Verkligen.
Men det jag kan tycka, det är inte att du är egentligen inte två olika personer, utan du gör det inte till. För det,
nej,
det tycker
gör
jag
inte.
Det är då,
nej,
det blir jobbigt. Utan då det är mer att, ja, den där sidan är rolig också.
Men du, en annan sak som ligger lite nära det här då. Mm. Hur man är mot andra och sådär. Skäms du för mig ibland?
Skäms? Jag måste tänka om jag gör det. Nej, jag tycker inte att jag skäms. Nej, jag kan inte riktigt komma på någon gång. Nej. Nej.
Nej.
Det, skäms du för mig?
Nej, jag gör inte det. Nej. Men jag har skämts väldigt, väldigt mycket. Jag tycker, nej, inte för dig. Men för mina partner och för jag skämdes för mina föräldrar. Jag har haft ganska stark skämmighet. Liksom. Och jag tycker att det där är så intressant. Varför tror du att man skäms för en partner när man gör det? Vad är grunden till det, tror du?
Ja, men jag tror att en sak är att det liksom kletar fast på en själv, att om ens partner är på ett sätt, ett liksom ett dumt sätt, så tror jag att andra tänker att jaha, men då är jag likadan som min partner liksom.
Och varför
då
tänker man så?
Jag vet inte. Jag vet inte.
Nej. Men jag håller med. Man tänker att ja, men det där är ju godkänt av dig då, så att säga.
Ja,
lite
exakt,
grann så.
Ja, precis. Ja,
jag tror också att det kan handla om att man är rädd för allt som sticker ut liksom. Eller jag har varit det i alla fall. Mm. Helt jätteparadoxalt, eftersom jag verkligen då har valt män som stuckit ut. Mm. Tveäggat detta. Men liksom att jag är fostrad med att man ska vara i follan. Och jag passade väl heller inte där såklart heller. Så att det blev något dubbelt. Men jag tror också, men då kommer det här att man liksom ängslig över vad andra ska tycka. Och en del människor är ju så coola så att de skiter i vad andra tycker.
Mm.
Jag börjar komma mer och mer dit liksom, med åldern, att man skiter lite i det. Men förut var ju det hur viktigt som helst. Så om de inte gillade den man var ihop med, eller om den liksom inte passade, då blev det ett problem för mig. Liksom.
Ja, men det måste det ju bli på något sätt. För att man, det är också egentligen, om man ska vara hård mot det, så kan man ju säga så här, ja, men om du till exempel känner ett par och så är den ena parten skitjobbig i det paret, då vill man ju inte hänga med det paret. Så det finns ju
Det. Det kanske är det. Det kanske är så här grundläggande flocken. Man har inte råd att bli utstött. Nej. Liksom.
Nej.
Men jag tror också att det här, om man skäms mycket för sin partner inför andra och sådär, så tror jag kanske också det jobbiga att det också handlar om att man inte är nöjd med den här människan.
Nej, absolut.
Det kan verkligen vara en sån stark signal.
Ja.
Jag är inte nöjd med den här. Nu tror de att jag, eller de kommer att tänka, hur kan hon vara ihop med den där? Liksom? För att de också tycker att de här sidorna är dåliga.
Men det, jag tror också att man i ett par, lite sådär, hur är man mot varandra och hur är man mot andra? I paret, där kan man vara, alla de sidorna man ser gillar man. Men så fort man kommer utanför det, så börjar den andra parten visa upp sidor som man inte liksom funkar inte i paret. Liksom.
Ja, eller så stör den inte lika mycket om det sker inom paret.
Nej,
för det är bara vi som ser det.
Ja. Och sen tror jag också att det är att man, jag kan ju känna ibland att det, och det här kanske är en idioti fullständigt, att jag kan känna att jag hade inte betett mig på det sättet. Jag hade gjort så här. Ja, men om min kompis eller partner är på ett visst sätt och beter sig på ett visst sätt, så kan jag tycka att det där är dumt. Mm. Jag skulle inte alls ha sagt så. Jag skulle inte ha uttryckt mig så. Jag skulle ha gjort så här istället. Oh. Att man tar sitt eget beteende som norm. Förstår du?
Jaha.
Om inte andra är som jag, då är det fel.
Ja,
liksom.
Så tror jag att jag gör mycket. Ja. Att man utgår ifrån, man tycker att så där ska man väl inte göra. Liksom.
Exakt.
Men så här, sammanfattningsvis, Om man har en partner som man skäms för, hur allvarligt tycker du att det är?
Om man skäms mycket, så tycker jag att det är ganska allvarligt.
Ja.
Då tycker jag att man ska tänka efter ett par gånger.
Ja.
Prata om det och se om det liksom finns en väg. För jag tror att det där är, risken är att man isolerar sig då istället. Att man, ja, men då vill inte jag vara med dig bland andra människor. För
precis,
det är jobbigt för mig.
Och det tycker jag att man träffar ganska många som inte vill faktiskt.
Mm.
Att det är, för att man själv då retar sig så mycket på sidan. Andra kanske tycker att det här är härligt, men man själv retar sig på de här sidorna som kommer fram då. Man är inte längre en bra matchning liksom.
Nej. Finns det något annat man kan göra åt det, tror du? Eller vad ska man göra?
Nej, vad ska man göra? Det beror på hur allvarligt det är såklart. Men man måste rimligen prata om det. Men det tror jag också att man gör. Man, det kommer ju ofta fram som surhet. Liksom.
Det är svårt också att liksom säga de där sidorna som man inte gillar. Det är svårt att ta upp dem i en relation, tror jag. För att det är ganska subtilt också. Men vad gjorde jag? Jag är ju som vanligt. Liksom.
Mm.
Det är inte helt lätt att ta upp det faktiskt.
Nej, men jag tror att många tar upp det, fast det kommer upp som gräl bakom surhet. Du ska då alltid... Det är du som är så finkänslig som inte... Du tycker att, men det sätter också tonen. Jag skulle tycka det var svårare att ta upp med dig för att du är så finkänslig. Ja, men på riktigt. Tidigare har jag bara öst ur med alltihopa. Mm.
Du, egentligen har du saker som du skulle vilja ösa ur dig.
Nej, det har jag inte.
Ja.
Nu ska vi ta ett lyssnarbrev.
Mm.
Mm, det här är spännande. Tack för en inspirerande och fantastiskt bra podd. Jag har ett dilemma som jag gärna skulle vilja höra era tankar och reflektioner kring. Jag är gift och har barn. Jag och min man har varit tillsammans i 20 år och det har alltid varit mer eller mindre rörigt. Men vi har lyckats hitta varandra i röran och haft roligt. En stor utmaning har varit och är min mans relation till sina föräldrar. Han har en nära relation till dem, framförallt mamman. Hon har alltid varit involverad i hans ekonomi när det gäller företaget och även privat. Han är ganska ostrukturerad och hon hjälper honom att ta hand om post och papper. För mig har det varit en utmaning då jag inte vill ha det så. Jag har dessutom alltid upplevt mig utanför i hans familj. Och hon menar att det kommer inbjudningar och semesterplaner och det skickas. Och man pratar inte med henne utan enbart med mannen. Och fastän hon har påpekat det här så fortsätter de så. Jag och min man har pratat och grälat mycket. Min man har aldrig förstått mig och alltid tagit sina föräldrars parti. Efter ett samtal vi hade, jag och min man och hans föräldrar, har jag nu valt att bryta med mina svärföräldrar. Att min man aldrig har tagit mitt parti eller visat sig förstående har skadat vår relation och jag vet inte om jag älskar honom längre. Jag skulle naturligtvis vilja hålla ihop vår familj men vet inte om det går med tanke på allt som har hänt. Går det att hitta tillbaka till varann och vad tror ni krävs för att det ska hända?
Ja, jag tycker så här. Ja, det var klokt att bryta med svärföräldrarna, punkt ett. Det tycker jag var bra. Och om de kan hitta tillbaka, ja, det tror jag absolut. Men det förutsätter ju antingen att hon... Antingen att hon kan förlåta sin man för att han är så pass... Ja, att han inte kan ta hennes parti. Liksom. Att hon kan köpa det och säga, ja visst, jag tycker inte om det där, men det är okej. Vilket jag tror är jättesvårt.
Eftersom det inverkar i hennes vardag
hela tiden. Precis. Ja. Om hon kan bryta med svärföräldrarna så är ju inte det ett bekymmer längre. Utan då är ju snarare det att mannen sviker henne. Och
det kommer att vara ett bekymmer, för han kommer att fortsätta få inbjudningar och semesterplaner. Och hantera dem ihop med sina föräldrar och hon då, som är ihop med honom. Det spelar ingen roll om hon har förlåtit eller inte förlåtit. De kommer fortfarande trängas in i deras liv.
Mm. Ja, och då är ju liksom nästa grej då att han, den andra vägen ut är att han faktiskt hjälper till och bryter med sina föräldrar. För hennes skull och för familjens skull.
Får jag fråga, tycker du att han ska bryta med sina svärföräldrar?
Jag tycker att han bryter, vet jag inte om det är nödvändigt, men han måste ju sätta ner foten. För det första så måste han ju ta hand om de där problemen som han har själv, eller det som han, den rörigheten och svårigheten. Han måste ju bli vuxen och ta hand om det själv. Och för det andra så måste han dra en gräns för sina föräldrar så att inte de tränger sig in i familjen om hans partner inte gillar det.
Mm.
Jag tycker det är viktigt. Vill man leva i en relation med en människa så måste man liksom se till att det runt omkring funkar också.
Ja.
Alltså föräldrar är man klar med när man flyttar hemifrån.
Mm.
Tycker jag faktiskt.
Ja.
Annars så är man ju ett barn. Fortsätter man ju vara ett barn.
Han skulle ju inte säga så, utan han skulle ju säga att ja, men det blir jätteschysst att hon hjälper till, jag hinner inte. Men jag har faktiskt själv haft jättestora svärmorsproblem i en av mina relationer och det åt mig hemskt mycket. För jag ville att det skulle vara bra, men jag var en besvikelse och det var också en konkurrenssituation mellan mig och hans mamma om den här mannen.
Mm.
För de var väldigt nära.
Mm. Ja.
Och det slutade faktiskt med att han, alltså jag försökte bryta, eller jag skrev tusentals brev och försökte liksom göra det bra. Det gick inte och det slutade med att han fick lov att inför henne tydligt bryta.
Med henne? Liksom.
Med henne.
Ja, ja.
Att liksom uttala orden.
Ja.
Det kan, jag vet inte, jag förstår henne på sätt och vis. Hon var i en annan skola. Hon var liksom, man var symbiotisk. Det var symbiotiskt. Så han fick lov att komma till den punkten där det var så här att om du tvingar mig att välja mellan Marit och dig så väljer jag Marit. Liksom. Och sen for vi. Och därifrån upplevde nog hon en ganska stor kris. Det gjorde vi väl allihopa. Men därifrån kunde man sen börja om med en ny typ av relation. Och jag har ju inte svårt att sätta gränser faktiskt. Men det hjälpte inte här.
Nej, det kommer in en annan väg i det.
Ja, på något vis. Det hjälper ju inte. För att liksom, han är då satt under så hårt tryck. Här skvallrar inte det här brevet om det. Men det kan ju faktiskt hända att om han provtryckte och drog sig undan så skulle han hamna under väldigt svårt tryck.
Absolut.
Så jag kan tänka att ett brott är inte helt fel. För man kan komma tillbaka på ett annat sätt då sen. Mm. Och sen tycker jag så här. Detta med släktingar. Alltså, det är ju totalt överskattat. Det här att man ska hålla på så mycket med varandras släktingar. Ja. Och tvingas åka på saker man inte vill. Ja. Nej, bryt ofta med släktingar. Eller var inte den som är till lags där om det funkar. Liksom om barn är små eller sådana där saker, då blir det ofta att man ställer upp på mycket.
Ja, jag tycker att det där är ju ett problem som man kanske dras med ganska lätt. Man växer upp med föräldrar och man har föräldrar som tar hand om en.
Mm.
Och det gör de även när man börjar flytta hemifrån, så kanske de hjälper en ekonomiskt eller hjälper en att hitta lägenhet eller bostad. Och de ställer upp och sen så träffar man en partner och så är de med på bröllopet och fixar och donar och så får man barn och så hjälper de till. Och det där är ju möjligtvis en massa välvilja, en massa bra saker i det också, men det får ju inte bli till priset av att de lägger sig i ens liv.
Nej, men jag tycker också att det låter, det du beskriver, det tycker jag också att barnet utnyttjar, alltså låter utnyttja föräldrarna. Ja, att de ska hjälpa till och låna ut pengar. Det ska vara rena skott, det är vuxna människor.
Ja,
liksom.
Absolut, jag vet, det ska vara, men jag menar, tror att det där är så vanligt. De är som, gud mamma, jag älskar mamma och pappa, de är så himla schyssta, de är så snälla.
Mm. Och det är väl trevligt.
Ja.
Att de är det.
Men då måste jag fråga så här. Ja. Okej, så här är du. Jag vet ju, mina barn är ju ganska stora. Mm. Liksom. Jag vill ju verkligen hjälpa dem till varje pris så att de ska komma igång i livet. Mm. Är det jag som ska säga nej, nu är det slut på hjälpen? Eller är det de som ska säga tack och adjö?
Jag vet inte. Jag tror att det där kanske börjar tidigt. Men jag tror nog att det är du som ska säga.
Mm.
Jag tror att det hjälper dem.
Mm.
Faktiskt. Jag tror att det hjälper dem. Vill de ha pengar eller någonting, då är det lån som man överväger och så ska pengarna tillbaka. Mm. Jag tror inte att man gör dem en tjänst genom att det finns liksom en liten ström av någonting som rinner in när de behöver. Det försvårar deras känsla av att vara självständiga.
Jag vet inte. Det är väl kanske, man kan inte säga att det. Jag tycker att mina barn har gjort det själva. Liksom.
De ja, men det är fine. En del är ju funtade
så. Precis, och jag vet inte om det kanske inte, det måste ju vara från fall till fall. En del barn säger så här, men nu vill jag klara mig själv och nu gör jag det också.
Ja.
Men jag tror att den där är viktig, det där brottet är viktigt. I det här fallet, i den här brevskrivarens fall, så har ju han och hans föräldrar inte brutit.
Nej,
och det måste
precis,
de göra någon gång.
Precis.
Liksom.
Någon av föräldrarna eller han ska ju ta initiativ till, okej, det är nog sundast att jag nu klarar mig ensam med mina brev.
Precis.
Och min ekonomi.
Ja.
Jag förstår verkligen den här kvinnan. Och vad ska till, undrar hon.
Ja.
Jag tänker, hon gjorde rätt som bröt med dem där, tycker jag.
Ja.
Det kommer inte att hjälpa henne hela vägen. Jag tycker nästan att hon ska, för jag menar, om man går till när kan man tänka på separation? Jo, det är när man inte trivs.
Mm.
Hon kan inte säga vad som är rätt och fel här. Han kanske tycker att hans sätt är rätt.
Mm.
Hon tycker att hans sätt är fel. Mm. Då är de en dålig matchning.
Mm.
Och det här kanske tar så pass mycket energi så att fine, då kan vi inte ha det så här. Hon kanske ska ställa ultimatum. Hon behöver inte säga att du gör fel till honom. Utan hon kan säga, jag vill inte leva i det här. Jag vill leva ett vuxet liv utan dina föräldrar in på mig.
Absolut.
Då har han det att ta ställning till.
Ja. Och jag kan också tänka mig, på, om jag ser positivt och ljust på det, att om han faktiskt förstod det och just bröt med sina föräldrar, då kanske också hon skulle känna mer respekt för honom och kärleken och känslan skulle komma tillbaka.
Mycket möjligt, mycket möjligt. För det vore på sätt och vis, det är en handling som är bra för honom själv, men det vore också en kärlekshandling till henne då.
Ja, att absolut. Få detta gjort. Absolut, men om man nu pratar till människor som inte har brutit med sina föräldrar, så kan man säga att framförallt för din egen skull så är det viktigt att göra det, för att du ska bli vuxen och kunna ta hand om ditt liv.
Men det har han inte förstått.
Nej, jag vet, men jag säger det till människor som kanske upplever det ändå.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ja.
Tack för att du sa det, Maja.
Tack. Varsågod. Ja, men lycka till får man ju i alla fall säga och hoppas att det...
Ja, gör någonting. Ja. För det här kommer inte att gå över sig själv. Du måste göra någonting. Ja. Antingen kräva eller bryta själv liksom med honom.
Just det.
Ja.
Du, vi hade ju det blev ett litet gräl i helgen.
Nähe.
Jo, ja, men det blev ett av de få grälen. Vi ska inte ge oss in i just det specifikt.
Varför inte då?
Nej, men det var inte det det handlade om.
Nej.
Utan det jag tänkte på det sen efteråt. Så här, jag har ju en massa svagheter och brister. Liksom.
Du är så bra så tycker jag. Ja, men säg ändå. Nej, men,
så här, och jag tänkte så här också. Så här, för att antingen så går man på och irriterad över de här bristerna och tycker liksom, fy fan vad jobbig jag är, och man försöker förändra. Eller så säger man, ja...
Vänta, du menar att du själv...
Nej, att dens partner, du upplever mina brister som så jobbiga så att du måste på och liksom förändra och göra saker. Eller så kan man tänka så här, gud, ja, han eller hon är på det där sättet, det är rart.
Det är rart. Ja, kan jag beställa fram den känslan?
Och då är frågan så här, vilka av mina brister kan du tycka är, kan du liksom överse mig och tycka om? Inte tycka om kanske, men säga så här, ja. Det han är som han är.
Nej, men jag kan nog överse med din konflikträdsla i 9 fall av 10. Men,
ja, men
det här
det
handlar
stort.
Ju lite om sånt.
Ja.
Det här handlade ju lite om det.
Ja.
Att jag uppfattar det som att jag, eller jag upplever att jag får göra liksom det känslomässiga arbetet med att föra fram, med att liksom när det är saker som blir skaviga så får jag alltid ta upp dem.
Mm.
Och det är ju faktiskt någonting som kvinnor oftast får lov att göra. Ditt sätt, det är inte heller helt fel. Alltså det finns verkligen positiva sidor med det tycker jag. För ditt sätt då, nu blev det inte bra just den här gången. Man kan säga att det blev riktigt dåligt.
Ja.
Nej, men ditt sätt är ju liksom att överse och tänka det går nog över.
Mm.
Och det finns någonting bra med det, för många saker går över.
Mm.
Men när de inte gör det då, så blir ju det är ju det som gör mig liksom arg. För jag kan uppleva det då som en feghet, att du inte tar upp någonting, utan hellre stoppar huvudet i sanden. Liksom. För det som är negativt med det är ju att om vi har saker som skaver, om man inte pratar om det. Det är för fan det vi sitter och säger hela tiden att man måste göra. Jag blir så förbannad att man måste prata om sakerna.
Ja.
För det som är risken är ju att man går och tröttnar på varandra annars då. Utan, alltså för mig, jag har nämnt det någon gång förut, men för mig skulle det kunna vara realistiskt att du gör slut. Och då får jag veta varför. Jag har inte fått veta det innan liksom. Mm. Utan du har, du har ju bara stoppat, du har ju liksom inte tagit upp det eftersom det kanske går över. Och sen en vacker dag inser du att det här går aldrig över. Det här, vi har inget bra.
Ja. Ja, fast det går ju över.
Det blir inte så säkert. Nej, men det är ju inte säkert.
Nej, absolut. Nej, visst. Det är sant.
Alltså, om jag skulle ställa en sån där fråga till dig, vilka brister har mig, hos mig skulle du överse? Då skulle ju du behöva räkna upp alla tusen av mina brister och så överser du dem med dem.
Ja, nej men alltså jag tror att du och jag, det finns ju saker som är jobbiga och som vi liksom återkommer till som är brister.
Säg vad
som
man inte på.
Nej, men det här är en sån sak som faktiskt
att vi
överser med
precis,
ibland.
Att vi har olika kommunikationer kring konflikter.
Ja, exakt. Och jag menar, brister är ju sånt. Jag menar egentligen det, att det man kan överse med i 9 fall av 10 är ändå ganska mycket, tycker jag. Det är stort liksom.
Ja. Ja,
det kanske inte är så.
Men du
heller,
kanske inte har så allvarliga. Jag tycker inte att du har så allvarliga brister.
Nej, men för jag kan ju tycka också då att
jag tycker att du borde vara nyfiken på den 10:e.
Ja, men 10:e, det är 10:e gången jag gör så här, att jag inte tar upp saker. Det är det du.
Ja, jag fattar. Ja, okej.
Ja, nej, men för det är ju, det här exemplet är ju bra, för det var ju saker som jag irriterade mig på, som jag försökte överse med, men som jag inte gjorde.
Nej, utan det blir bara dålig stämning. Precis, det blir dålig stämning. Jag tänker att nu är han sur på mig för någonting, sen kommer jag på, fan, jag har väl inte gjort någonting, och då blir jag sur på dig. Mm. Och så är båda två sura. Och till slut tar jag upp det. Mm. Vad är det liksom med dig? Nej, men du har ju blablabla, då kommer det liksom.
Ja.
Okej, tack. Okej. Mm. Vadå? Ja, men kanske lyssnarna till slut behöver få veta vad vi har bråkat om.
Ja, och då menar jag, jag vill bara säga det så här, att jag blev ju irriterad för att du ibland kan låsa in det och sluta dig liksom, och bli lite så där. Du låter saker gå ut över mig, att du är stressad eller har annat att tänka på eller så där, och det blir lite surt för mig. Det är ju en brist som jag också faktiskt kan överse med, för att jag tycker att det är så här, okej, jag går undan ett tag och det är helt okej. Och jag kan ju förstå att du känner på det sättet, för att du har mycket omkring dig eller stressad.
Precis,
och så.
Men jag kanske skulle vilja ändra mig om det här är någonting som
absolut
stör dig.
Oh,
och då behöver jag veta hur du upplever det här. Mm. Annars så, jag kan inte tolka det där liksom, bara gissa vad det är du egentligen blev ledsen för eller sur för.
Nej, men jag fattar det. Men det är också så här, jag tycker ju ibland att det är rart på riktigt. Jag tycker att det är rart.
Ja, det är ju chockerande.
Ja,
det är chockerande.
Faktiskt, ja. Men just för att jag kan lyfta blicken från och känna så här, gud, nu är hon där, jag fattar precis hur hon känner sig. Jag går undan, det är helt okej.
Ja, det är
sen kan det gå för långt, och det är inte bra. Men det är
det
jag menar.
Vi kanske är matchning.
Ja, men det är
det
jag menar med att det faktiskt, och det kan ju handla om att man, det kan handla om kärlek, just att jag är så kär i dig så att jag köper de här bristerna, precis som man gör från början i en förälskelse.
Ja, samtidigt vill inte jag vara den liksom.
Nej,
då kanske jag, för jag kanske vill ha hjälp att utvecklas då. Ja, liksom. För mig är det bra.
Ja, jag säger det nu.
Ja, jag hörde det. Jag ska fundera på det.
Utvecklas det nästa vecka.
Tack, det ska jag göra. Ja. Här kommer en hyfsat rak fråga till oss.
Ja.
Mm. En lyssnare som säger, hej, jag har en tanke. Kan det vara så att när man har skilt sig så kan man hamna i fällan att rättfärdiga det för sig själv genom att hitta på, liksom genom att överdriva att problemen man hade inte gick att lösa? Och då frågar hon oss här, jag bara undrar, tror ni att ni upplever att ni måste säga att ni är nöjda med att ni har skilt er och att det är mycket bättre nu för att bekräfta den här relationen som vi är i nu?
Ja, ska jag svara?
Ja, men vi stannar där. Det kommer fler frågor.
Ja, men jag tror...
Va? Ja, säg nu. Vad tror du?
Jo, men alltså så här, det är väl en nej, alltså inte rättfärdiga, men om man eller så här, det är så konstigt, för att om man lämnar en relation, det är ju aldrig roligt. Det är ju inget kul liksom. Det är ju jättejobbigt. Men sen måste man ju också, precis som all sorg ibland, folk blir nästan förbannade på när man slutar sörja, när man liksom lämnar en sorgperiod och en separation och blir glad igen. Det blir folk misstänksamma mot. Men det där måste man ju tillåta sig också, att faktiskt känna sig nöjd med att man har separerat och kanske nöjd med den nya relationen. Så att och det kan, ibland kan väl det handla om att man intalar sig, men en sen då liksom, det är väl bara bra i så fall. Vad säger du?
Nej, jag blir lite så här, jag måste tänka efter. Om jag bara rakt ska svara på frågan, om jag upplever att jag måste liksom betona att jag är nöjd med att jag har skilt mig utan att det riktigt är sant. Då vill jag först bara säga att jag är jättenöjd med att jag har skilt mig, och Och det är verkligen inte för att du ska känna att jag tycker att du är viktig, så att säga. Eller för att jag ska känna att jag har gjort rätt. Jag tycker att jag har gjort rätt, punkt slut. Sen får folk tro vad de vill, liksom. Ja. Men en sak som också, som jag tror man väldigt lätt hamnar i när man håller på att ska skilja sig. Mm. Det är att man svartmålar den som ska bli ens ex.
Ja, absolut.
Det gör man. Ja, ja. Och om man ser på den mekanismen så är ju det för att man tycker uppenbarligen att man gör någonting som är fel. Alltså många som gör så, det är för att de tycker att det är så fel att skiljas. Så för att de ska ta sig rätten så måste den andra göras till en idiot, för då har man ju rätt att skiljas. Mm. Mm. Och det där blir ju bara en riktigt dålig separation när man gör det. Mm. Där tycker jag att man ska vara noga med att tänka, jag gör inget fel som separerar, jag får göra det. Och jag behöver inte göra den andra värre än vad den är. Det räcker med att vi inte är en matchning längre, jag har rätt att gå, liksom. Så mitt svar där, jag blir lite provocerad av frågan, för att jag tycker att den är, nej, svarar jag bara då. Här kommer nästa del i frågan. Hur säger ni då till era barn att ni är glada att ni slipper leva med deras mamma / pappa? Att ni är mer nu kär i er nya och viktar er nya partner högre än deras föräldrar?
Mm.
Och det tycker jag är högst relevant, verkligen. Eller det tycker
absolut,
jag är en jätteviktig fråga.
Ja, men, och då kan jag tycka så här, det här man pratar om att det ska gå tid emellan, det vill säga att man inte går från den ena relationen till den andra.
Mm.
Det tror jag är viktigt för barnen, att de ska hinna få en paus och sörja och förstå att det är ett nytt läge. Och när de har förstått det läget, då är det inte så svårt att förklara att jag är kär i en annan. Jag har hittat en ny person som jag är kär i.
Mm.
Och sen att ställa det emot, jag är glad att jag är av med eran, ja, med en mamma. Ja. Den ska man ju aldrig säga, liksom. Det är ju inte relevant.
Nej, jag. Och jag tycker också att, jag vet inte om det tolkas så här som att när vi pratar om att vi är glada för att vi har skilt oss. När jag säger att jag är glad för att jag har skilt mig. Det är ungefär som att det har på sätt och vis inte så mycket med min exman att göra. Det har inte med hans beskaffenhet att göra.
Nej.
Men vårt förhållande var inte bra. Det berodde på att han och jag, vi var inte bra tillsammans.
Mm.
Och då blir det också, om man har den synen på det, så blir det också, det där blev aldrig riktigt ett problem med barnen. För att det blev som att de vet att jag faktiskt älskar honom som en bror än idag. Och han och jag, vi passar bara inte ihop att leva ihop.
Mm.
Och jag har aldrig behövt liksom ställa dig emot honom på något vis. De vet att jag är lojal med båda utifrån vad ni är liksom i mitt liv. Så jag tycker inte att det behöver bli så.
Nej, och jag tycker också på något sätt om man tar ett varv till, om man fortsätter relationen och lever med sin fru hela tiden, då förstår ju barnen att man älskar varandra förhoppningsvis.
Mm.
Men om man skiljer sig och fortsätter att förklara, jag är så ledsen för att jag skilde mig från er mamma, det är ju inte bra för barnen. De måste ju också känna att man kan ta sig vidare i livet, att man kan liksom ta sig ur en relation. Ja, man kan kalla den för dålig eller miss, ja, det funkade inte riktigt hur man nu förklarar. Mm. De måste ju också kunna se att man kan komma vidare i livet. Det är ju viktigt för dem att förstå det. Så jag tycker nog att det är klart att man inte ska ljuga för barnen att allting är happy den, det är ju jätteglatt. Men jag tror att de mår bra av att se att ens föräldrar tar sig igenom. Båda parter kommer igenom och säger, ja, men jag är glad över det här. Jag är nöjd över att det blev på det här sättet.
Mm. Och det kan ta hur lång tid som helst.
Ja, det kan beroende på.
Men precis, och det som är jätteviktigt för barnen, det är just det att man inte baktalar.
Ja.
Att man inte baktalar den andra föräldern.
Ja.
Och att man framförallt samarbetar med varandra kring barnen. Det är ju liksom det som är det avgörande.
Ja.
Så egentligen, om jag tänker på varför den här frågan berör mig, så tror jag att det är att den kanske för min del bottnar i ett tankefel. Och tankefelet för mig är att man skulle alls behöva rättfärdiga sin lust att separera.
Ja.
Egentligen behöver man inte rättfärdiga den. Det är inget brott. Det är liksom inget. Det är för att man kanske känner så för att man vet att man gör någon ledsen.
Mm.
Men då är det man ska hantera. Mm. Inte en skuldkänsla. Utan man ska trösta och liksom göra vad man kan för att göra det bra för den andra. Men det handlar inte om att jag har gjort fel. Jag har en skuld och den ska jag försöka trixa bort.
Mm. Det var någonting i början där, om att hon sa att man rättfärdigade för att problemen inte gick att lösa.
Nej, man låtsas, ja, man låtsas, förstorar det, ja. Och tänker att nej, vi hade sådana problem som gick inte att lösa. Mm,
absolut, och det är också en konstig tanke att man i efterhand bara skulle liksom ha hittat på det. För att det kanske var så att problemen inte gick att lösa.
Nej, men precis, det är ju ingen som, det är ingen liksom som skiljer sig utan att uppleva att det här kan vi inte lösa.
Nej, så
att, ja, det är, ja, så tänker jag.
Ja.
Så tänker jag, så tror jag, ja, de flesta tänker, ja, att när man skiljer, ja, sig så är det ju, men det är klart att om man är lämnad så, ja, kanske det blir en annan sak, för då är man liksom ett så att säga offer för att någon har tänkt, ja, åt den, och då kanske det känns bättre att börja tänka för sig själv att ja, vi skulle aldrig ha fått det bra, ja, och så vidare, ja. Men sanningen är ju ändå sanningen, så man kommer inte så långt med sånt här heller.
Nej, precis.
Det är mer då att man får sörja, man måste sörja. Det är, ja, det som ska till liksom.
Nej, jag tror också att man ska nog se det över lång tid. Att den man då lämnar, eller den som är lämnad, det är klart att det tar tid för den personen att tänka det här var nog bra, nej, det här, precis, var en bra lösning.
Det kanske både inte ens var bra, förstår du? Det kanske, nej, inte ens var,
nej,
bra.
Visst,
men människor kommer ju ofta på fötter igen ändå och livet, ja, blir bra. Men, ja, den kanske inte hade velat,
nej,
ha det, nej, en skilsmässa.
Ja, nej,
det... ja, men tack för brevet. Ja. Du hörde att det upprörde oss och det tycker jag är roligt. Tack snälla för att du skrev.
Ja, det är bra. Du, Marit,
ja?
Kan vi få ett råd av dig nu?
Ja, det är ett ämne jag ibland återkommer till. Men jag tycker att jag läser så mycket elände kvinnor som skulle vilja separera. Framförallt, nu pratar jag om kvinnor som skulle vilja separera. Några exempel. Jag är arbetslös utan a-kassa. Har varit hemma med barn i kanske 3 omgångar. Har ingen utbildning, inget jobb att gå tillbaka till. Man söker bidrag, kanske inte får och så vidare. Eller någon som lever med spelmissbrukare som tömt alla konton så att man inte kan lämna. Man hittar ingen lägenhet, har barn och liksom man sitter fast. Mm. Och när man läser det här så måste jag tillstå att nej, jag ser heller ingen lösning då, nej, på den situationen. Det som det alltid då handlar om är ju ekonomin. Så att det enda jag skulle vilja säga till alla som är i en sits där man upplever att man faktiskt sitter fast på riktigt och också gör det på riktigt. Att liksom, ja, för de kan inte lämna. För de har ingenstans att ta vägen.
Nej.
Och nu ska vi inte låtsas något annat. För det,
nej,
finns,
nej,
faktiskt,
ja,
det. Och då tänker jag ändå, okej, då sitter du i den sitsen. Men börja sakta bygga upp din ekonomi. Det kanske inte går att göra nu. Men liksom, du får se det över lång tid i så fall. Så att du tar steg för steg. Så att du sakta men säkert bygger upp en egen plattform. Strunta inte i den saken,
nej,
så att säga.
Precis,
utan,
ja,
gör det. För även om det så tar 20 år så ska, ja, ditt liv vara långt.
Ja.
Så att det liksom, det blir värt det.
Ja.
Gå till banken. Skaffa dig egna konton. Ja. Sätt dig in i er gemensamma ekonomi. Och så vidare och så vidare. För varenda människa, kvinna som man, ska kunna leva ensam, tycker jag. Man ska veta att man kan överleva ensam, ja, med sina barn. Ja. För annars kommer man i ett underläge som typ kan bli farligt också.
Ja.
Och till alla som ännu inte liksom sitter fast, var sjukt noga med att håll i er egen ekonomi och lita inte på att någon annan i evighet kan försörja dig.
Mm.
För i ett förhållande kan vad som helst hända.
Mm.
Ni tröttnar, du kanske tröttnar, han tröttnar. Tror ni inte att vi ser det hela tiden att det händer och att man har goda skäl till att inte vilja leva ihop? Då ska man ha, liksom, man ska ha en grund så att man klarar sig. Det finns hur många dåliga förhållanden som helst som är förhållanden just på grund av att man inte kan lämna.
Mm, visst.
Vilket innebär ganska många olyckliga människor.
Men menar du att det försämrar förhållandet att man inte kan lämna? Att det gör liksom situationen svårare när man är medveten om att jag kan inte bli arg, jag kan inte liksom...
Nej, jag tänkte inte mer så, utan jag tänkte när det har gått så långt så att man vet att man vill skilja sig, ja, att man lever med någon som tömmer kontorna eller inte drar sitt strå till stacken,
ja,
på något vis.
Ja.
Men man kommer ju inte därifrån,
nej,
för man har barn att ansvara för.
Ja, nej, för jag kan också tänka mig det här att man redan i det stadiet att man är beroende, det kan liksom...
Ja, det föder också en känsla av att jag kan inte vara mig själv här nu. Utan man får anpassa sig lite i onödan.
Ja,
och så.
Då blir liksom relationen konstig. För man har inte samma möjlighet att säga ifrån. För man kanske är skraj för vad som ska hända då och så vidare. Så att jag håller mer om att man redan från början ska se till att man har någon slags möjlighet att klara sig själv. Att stå för sin egen tillvaro. Sen är det klart att man flyttar ihop i lägenheter. Och det är inte så himla lätt att hitta bostäder på alla ställen runt om i Sverige. Men...
Nej, men det blir ju ännu omöjligare om man inte har ekonomi.
Ja, absolut,
och jag vill bara säga det igen. Jag har aldrig delat ekonomi med min man, med någon man. Och ska aldrig heller. Jag har inte delat... Mina pengar, de är mina pengar. Och har jag ont om pengar så är det mitt problem. Och har jag gott om pengar så är det min fördel. Sen kan man liksom hjälpas åt och jämka. Men det finns ingenting. Och vi har haft barn ihop. Vi hade inte gemensam ekonomi ens då. Man står för kostnaderna 50-50. Ingen ska in... Det är som att, jag vet inte, och det är inte så att jag bryr mig så jävla mycket om pengar, utan det är kanske just därför som jag inte behöver bry mig så mycket heller, för det, jag behöver liksom inte ha affekter kring det. Nej, det där är farligt, så det får bli mitt råd. Det är nästan som det, jag vet inte, det är det viktigaste man kan göra för att förebygga mycket trassel.
Ja, jag tycker egentligen så här, för att sammanfatta ditt råd.
Gör
får
det.
Jag det? Ja,
gör
men jag tycker så här, när man går in i en relation, då ska man faktiskt se till att man har möjlighet att klara sig själv innan man går in i det. Ett. Sen tycker jag att ditt råd var väldigt bra också. Om du befinner dig i en sån situation så att du har inte möjlighet, och det är en jävligt taskig relation, att du inte ger upp då, utan att du bygger det långsamt.
Bit för bit, steg för steg. Ja. Saker ändras i livet. Barn blir större, någonting händer. Ja. Plötsligt kanske det finns en möjlighet.
Ja, och börja rota i möjligheterna. Och se, liksom, prata med bank och folk som kan. Hur skulle det se ut och vad skulle hända? Och vad är gränsen för att jag ska klara mig? Liksom? Mm. Bra, tack Marit.
Ja, tack själv du. Tack själv du. Och tack snälla ni lyssnare. Och om en vecka så är Skilsmässopodden tillbaka. Det kan man alltid lita på.
Precis, gå in och fortsätt skriv till oss och tyck om det vi säger. Och,
Och förlåt om vi blir upprörda, men det tycker vi mycket om också. Vi tycker om det som gör oss upprörda.
Det är meningen.
Ja, det är meningen. Hejdå. Ha så bra. Hej då.
Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Vår bok hittar du i bokhandeln och på nätet. Boken heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.